För det är lätt att prata om vad roll yield är, men hur använder man det till sin fördel? För det är också som så att alla är så vana vid att roll yield bara är contango. Men hur handlar man backwardation? Ska jag starta klockan? Det känns som att det var länge sedan jag satt i den här stolen.
Hej, du lyssnar på Antiloop podcast.
Och nu är jag nästan sur, så nu tror jag att jag kommer få ett med Carl Mikael Syding. Men jag heter i alla fall Anna Svan, vad heter du?
Carl Mikael Syding.
Han blir liksom lite irriterad när jag inte börjar podden som man ska.
Och men det var väl länge sedan du satt där?
Det var faktiskt det. Jag tror inte jag har poddat sedan jag poddade med Ronny Stöffel. Men hur ska man toppa det liksom?
Jag är här.
Toppen. Ja, men vi tänkte i alla fall, för vi kör lite som en special, så det här avsnittet spelas in den 18 juli.
På förmiddagen,
och ni ska få en liten makrouppdatering och det samlade läget för råvarumarknaden. Jag ska göra en classic makroekonom och säga att det här talar för uppsida och det här talar för nedsida, and that's it.
Typ. Men, och sen är slutsatsen ändå alltid att det ska upp.
På lång sikt, ja. Absolut. Ja, relativt kort sikt också, det beror på. Men det vi ska prata lite om då, det är den här Black Sea Grain Deal som löpt ut igår, eller Black Sea Grain Initiative som löpt ut igår, som ju har möjliggjort för, det var ett initiativ där FN genom Turkiet medlade mellan Ryssland och Ukraina för att Ukraina då skulle kunna exportera grains över the Black Sea utan att Ryssland då skulle attackera de här fartygen. Och det fanns lite villkor för det här. Och det fanns också då en del av det här initiativet som skulle hjälpa Ryssland att också exportera fertilizers, alltså gödsel, kommer jag på att det heter på svenska, för det här är ju en svensk podd ändå. Men vissa av de här grejerna har inte uppfyllts. Tidigare har det här avtalet eller det här initiativet förlängts 2 gånger, men nu senast så löpte det ut igår den 17 juli och Ryssland vill inte förlänga det som det ser ut idag, för de känner inte att väst har gjort vad de kan för att det ska vara gynnsamt för Ryssland. Så nu använder de det här initiativet då för att liksom sätta lite press. Så att de ska kanske bli inkluderade i SWIFT-systemet, framförallt för exporten av gödsel till exempel då. Och anledningen till att det här är ganska betydelsefullt är ju för att Ryssland och Ukraina tillsammans står för typ en 30% av den globala liksom grains-exporten. Det är framförallt vete, väldigt stort gödsel, solrosolja bland annat då. Så det här, det är lite intressant, vi ska prata lite om det. Men sen så, för att få lite, en liten motpol till det, så ska vi också prata om Kinas ekonomiska inbromsning. Ganska hög arbetslöshet bland unga. Och vad det har för påverkan på råvarupriser framöver. Vad tänkte du prata om?
Vi tar den bron när vi kommer till den. Men jag tycker, jag blir alltid lika förvånad när det krigas och man ändå har lite sidoavtal där man kommer överens om att vi får inte ta till liksom, de värsta greppen vi har. Och liksom, så himla värst grepp är det ju inte att hindra ett liksom, motståndarlandet från att tjäna pengar på att exportera så att man kan liksom, hålla igång sin krigsmakt. Därför jag tycker det är lite märkligt att Ryssland gick med på den här liksom, pakten från början. Och inte så himla konstigt att de nu bryter den, särskilt när de inte riktigt har fått de fördelar som de sa att de skulle.
Ja, men precis. Jag tror att det finns olika sätt att se det på. Till exempel då, alltså det som händer, för du får tänka på vi kan prata lite BRICS också då, men vi kan prata lite BRICS. Den kontinent som påverkas mest av det här är Afrika, men även Indien. Vi såg att Indien i början då av den ryska invasionen i Ukraina, där steg vetepriset så mycket nationellt att de förbjöd export av vete. Så där drabbades man av nationell matinflation. Vi har sett internationell matinflation också, men det var speciellt hög i Indien. Så att det ledde till att de helt enkelt förbjöd export av vete, och de stod också för typ 9% procent av den globala exporten. Så det är också en ganska stor producent av vete.
Och det gillar inte Ryssland, eller Ryssland tycker synd om Indien?
Ja, men de ingår i den här koalitionen i BRICS. Mm. Och sen, men den kontinent som faktiskt tar mest skada av det här, det är Afrika. Och om du tittar på vilka länder som, och liksom vilka geografiska områden som är lite kompisar då. Du har ju Ryssland, du har Kina, du har Sydafrika, du har Indien. Så att, jag menar, det blir ju, det är ju naturligt då att om Rysslands agerande får stor negativ påverkan på deras allies, så är det klart att de måste, jag menar, det är ju politiskt spel allting.
Mm, och då är det ju bättre att ge Ukraina den liksom lilla fördelen av att ändå få fortsätta exportera.
Precis, så det är inte svart eller vitt. Och det är inte heller så att Afrika påverkas så mycket av att den ukrainska veteexporten går till dem. För det är bara en väldigt liten del av veteexporten från Ukraina som går till Afrika. Men däremot så påverkas Afrika väldigt mycket av instabila matpriser. För matinflationen är redan väldigt, väldigt hög där. Men efter invasionen i Ukraina, så i och med att det globala vetepriset då steg så mycket, så blev det liksom lite hävstång på det där.
Det är alltid de fattiga som drabbas värst av inflation.
Precis, och det är exakt så. Så att med tanke på då att samma sak med Pakistan, blev det rätt jobbigt. Så nu har de sagt att de inte tänker förlänga det, men Turkiet håller på att medla med Ryssland, och Turkiets president sa att hans vän Putin, för det är viktigt då, att han trodde att Putin av humanitära skäl faktiskt vill hitta en lösning. Det var så mycket grejer i hela den kommentaren som jag tyckte var intressant.
Putin ger ju verkligen ifrån sig väldigt många signaler för som humanitär förkämpe.
Ja, men precis. Och den stora delen då är väl att Putin vill att de ska liksom inkluderas i Swift-systemet igen. Och frågan är om det kommer ske, jag tror inte det. Men det här skulle ju då potentiellt kunna ha rätt stora effekter på priset på mat. Initialt igår när det blev färdigt då att man inte skulle förlänga det här avtalet igen, så steg vetepriset några procent, och sen så följde det tillbaka. Men då ska vi också komma ihåg att vi kommer från ganska låga nivåer. Jag menar, innan dess så handlades vetepriset fortfarande till lägre nivåer än innan Rysslands invasion i Ukraina. Så, och jag tycker att någonstans, om man ska skilja på Brysels signaler eller kanske försöka väga liksom vilka faktorer det är som har störst påverkan på priset just nu, så känns det som att det som prisas in är någon slags förhoppning om att det ska finnas god tillgång på mat samt en recession och så vidare. Och det är också det som har gjort att CPI i USA, eller liksom den globala inflationen, har fallit tillbaka. Vi har sett liksom att råvarupriser har fallit. Oljan ligger också, vi ska prata lite mer om olja sen och vad vi tror framöver där. Men det här skulle ju som sagt kunna ha positiva konsekvenser för råvarupriser, men jag vill vara liksom min egen djävulens advokat och säga att i och med att priset inte drog iväg så pass mycket, så känns det som att det kanske redan var inprisat då, att man kanske inte riktigt trodde att det här skulle förlängas, för att man vet ju ändå att Ryssland vill inkluderas i Swift. Men på lång sikt så är det som så att, precis som du sa innan, de fattiga länder är de som drabbas hårdast, för rikare länder, de har liksom råd att köpa upp lager av mat under tiden och under perioder som priserna är liksom lite lägre. De kan alltså planera till så att människorna hos dem i alla fall inte svälter, men så kan man ju tyvärr inte göra överallt. Så att, det återstår väl att se. Jag tror väl inte att vi kommer se helt plötsligt att vetepriset drar 50, 70, 100% på just det här. Men däremot så är jag ju fortfarande, om vi tittar några år framöver, vi står inför liksom en global matkris. Vi har inte tillräckligt mycket tillgång på mat. Så att långsiktigt så är jag fortfarande väldigt optimistisk, men jag tror att man ska nog akta sig för att förvänta sig en riktigt kortsiktig prisboom bara på grund av det här. Det kan nog till och med vara på andra sidan nu, för nu de förhandlar, man kommer komma till någon typ av överenskommelse Och då skulle priserna kunna falla ner ytterligare.
Det är precis som med koppar och uran och grafit. Vi vet, tror vi i alla fall, att det finns en enorm brist där framme någonstans. Och ändå så går priserna så svagt nu. Och det beror väl på att vi har alla vetat att det är en enorm brist där framme någonstans. Så därför så är nivån som vi har är på nu, även om den verkar vara för låg för att stimulera produktion, så är den ändå högre än vad den skulle ha varit om vi inte hade den där farhågan om att det är total brist någonstans där framme. Jag tänkte också på det här med de fattiga som drabbas värst. Polen, Rumänien, Slovakien, de här länderna i östra Europa som ligger närmast Ukraina och Rysslands konflikten. Den säd som inte har gått via Svarta havet, den har strömmat in via Europa istället, en del av den. Och det har fått de här länderna att belägga försäljning av ukrainsk vete med förbud. Så att på något märkligt sätt så är egentligen grannarna till Ukraina är liksom taskiga mot Ukraina för att det blir för jobbigt för dem själva, för att deras bönder får inte avsättning för sin produktion på grund av att ukrainska produkter strömmar in till dem. Så det finns många oönskade och oanade konsekvenser i det här.
Precis, men jag tror att det här är nog en sån här sak som man får vara lite second level på. First level är ju, inget avtal, priserna ska upp så jag köper. Men det finns liksom lite fler nyanser och man får nog vara lite mer långsiktig. Men som sagt, med det sagt, jag ligger ju kvar i mina grains som vanligt. Jag handlar inte så mycket runt där, men för de handlar inte så mycket diskretionärt. Det som jag handlar diskretionärt egentligen är ju framförallt energi, så eftersom att du tog upp det idag. Jag handlar ju mycket uran, jag handlar mycket olja, och jag tänkte faktiskt att vi skulle prata lite om cruden, för Kinas ekonomiska inbromsning börjar ju synas lite nu, eller har ju syns lite ett tag nu i framförallt oljepriset som har fallit tillbaka. Och man hittat att cruden handlas liksom mellan strax under $70 upp till $74.75, strax under $70 upp till $74.75, och har gjort så där i några månader. Så att vi har handlat det där på de där rörelserna ganska bra. Sen såg det ut som att vi höll på att bryta upp. Nu de två senaste dagarna så har det fallit tillbaka lite grann. Men jag handlar där på ett lite annat sätt nu för att dra ner risken, eftersom att det är negativ roll yield, alltså backwardation i oljekontrakten, vilket gör att volatilitet på nedsidan i kontrakten längre fram är mycket, mycket lägre. Så att jag började stänga mina september 23-kontrakt igår. Jag har inte stängt alla än. Och började rulla över dem till april 24. Och idag såg jag till exempel att när oljan öppnade ner så var nedsidan en tredjedel i april 24-kontrakten. Och sen när de stötts upp igen så var de upp lika mycket. Så att därför gillar jag att handla kontrakt i backwardation.
En sak som man kan beakta om man funderar på det här med brist på råvaror och uppsida, inte minst på grund av vad som händer i Ryssland och Ukraina. Så eftersom vi redan har sett den här pucken som var under kriget och kunde se hur allting drog iväg först på den här liksom reflexmässiga reaktionen, nu blir det brist och det blir problem. Men så kom det ju ner igen och blev ännu billigare än före kriget. Och nu när vi redan har sett det, då brukar marknaden, liksom, det kallas ju för nyhetscykeln, man vet redan om det här, man är trött på det. Och då blir det ingen ny puckel, i alla fall ingen stor puckel.
Nej, guldpriset brukar ju reagera på precis samma sätt. Jag brukar säga att man ska absolut inte köpa guld i kris. Du ska sälja guldet i början av en kris. För det som brukar ske är att first ever thinkers, de rusar till guldet, de köper på sig massa guld precis alltså de första dagarna eller den absolut första dagen, och då brukar man se en spike i guldpriset. Sen när den faller tillbaka, då faller guldpriset nästan alltid tillbaka till lägre nivåer än innan det här eventet då. För det är alltid ett event som katalyserar. Det kan vara Rysslands invasion i Ukraina, det har varit konflikter mellan Nordkorea och resten av världen till exempel. Det är alltid så, guldpriset upp några procent på ett par dagar, då är det dags att sälja, och sen så kan man köpa tillbaka igen på lägre nivåer än vad det handlades för bara en vecka innan. Och sen så brukar det vara som så att tiden därefter så brukar priset långsamt tugga sig upp igen om man vill göra den typen av kortsiktiga guldtrades. Men så det är verkligen, man kan verkligen hitta den typen av liksom eventmönster, men då krävs det ju som sagt då att du faktiskt har guld i portföljen. Köp det inte då.
Det gäller att undvika att vara vare sig makroturist eller råvaruturist. För det är så himla lätt att reagera på rubrikerna och på first level thinking, att man tror att nu blir det brist, eller nu är det riskfyllt i världen, då ska du äga guld. Alltså den klassiska Aftonbladet-rubriker. Och det är precis det man måste orka hålla sig ifrån. Även när, eller inte minst när priset går åt det håll som first level thinking också antyder. Så att man inte rycks med det och tänker att men då var det ju så i alla fall.
Nej, för då blir det psykologiska. Du köper för att det går upp och sen säljer du för att det går ner.
Mm.
Det är dumt.
Ja. Men om vi fortsätter lite grann med olja. Så jag tror att det var igår så kom indiska exportsiffror. Alltså det finns ju massor med intressanta signaler från olika nyckelländer runt om i världen. Och vad deras, dels producentpriser säger och dels vad deras export- och importsiffror säger om världsekonomin. Och just Indien, det är... jag tror det är världens största importör av oljeprodukter och, eller av olja, och världens största exportör av oljeprodukter, alltså raffinerade oljeprodukter, och det mesta av det här går till USA. Och i juni så var deras export, den totala exporten, -22% year over year. Det här antyder ju då att det händer någonting i USA. USA köper inte oljeprodukter av Indien. Varför gör de inte det? Och vi kan komma till sannolikhet, eller varför de antagligen inte, varför inte köps olja i USA. Men det, om det fortsätter så finns det i alla fall en god anledning att tro på fortsatt svaghet för oljepriset.
Precis. Så jag skrev till Martin här på morgonen att jag planerar att stänga resten av mina septemberkontrakt och långsamt nu resten av juli, början av augusti, skala in i april 24-kontrakten för att ha dem på lite längre sikt. Men, och sen så är ju OPEC plus medlemmarna också announced några så här frivilliga production cuts. Och alla de här frivilliga produktionsminskningarna då, som skulle löpa under 2023 har nu blivit förlängda till 2024. Och som sagt, Kinas ekonomiska inbromsning, de hade liksom en stark Q1 där de växte med 9% year over year. Men sen efter det har man liksom bromsat in rätt ordentligt. Vi ser hög arbetslöshet bland unga, vilket ju är intressant för att man pratar ju om Kina som liksom den åldrande befolkningen. Borde inte det betyda att det finns mycket jobb för de unga efter den här enbarns... regeln som de har haft då. Men det verkar som att det är väldigt, väldigt många som tar examen och som har rätt höga förväntningar på vilken typ av jobb som de kan få. Men de enda jobb som finns just nu är de här gig-ekonomijobben, och det vill kanske inte ta om du har spenderat 3-5 år eller ännu mer liksom, på ett universitet. Kinas ekonomi ser liksom lite skakig ut, och Kina är ju världens största importör av råvaror, så att det är klart att det syns i till exempel då oljepriset. Det ska bli lite spännande att se, tror du att vi befinner oss ju fortfarande i en energikris om man tittar på naturgas och så vidare, och tillgången på energi framförallt till vintern då. Och jag undrar om det är så att skulle en djup recession där efterfrågan på energi totalt faller ihop, för det kan man, om man tittar på den globala efterfrågan på energi, och då tänker jag den hela energimixen nu, inte bara el eller inte bara liksom olja, utan den totala globala energimixen och efterfrågan på den, så är det rätt intressant, för under pandemin så föll den efterfrågan tillbaka, det var några procent, vilket är rätt mycket, men det är också under liksom finanskrisen fallit tillbaka ganska ordentligt. Alltså du kan verkligen se den här liksom dalen i den. För, och då ska man också komma ihåg att i vanliga fall så ökar efterfrågan på energi för den totala energimixen med cirka 2% per år. Det är också ganska mycket. Så att om man faller tillbaka med liksom 5-6% då, på grund av en djup recession, så tar det ett tag innan man kommer tillbaka på tidigare nivåer. Skulle det kunna vara så att den typen av, om vi går in i en djup global recession och den totala efterfrågan på energi minskar, att det faktiskt skulle kunna vara räddningen på den här energikrisen? Förstår jag vad jag menar? Är glaset halvfullt eller halvtomt här?
Jag har aldrig riktigt förstått det där med halvfullt och halvtomt, vilket som är bra. Men,
halvfullt är bra, du ser på riktigt.
Alltså jag vet vilket som är vilket, för jag har läst definitionen. Ja. Men det talar inte till mig kroppsligen. Om det är halvfullt eller halvtomt, det är precis lika mycket i glaset. Och är det halvfullt, då kan man fylla på med mer. Det är något positivt. Men och halvtomt. Men vad vi lärde oss...
Glaset fullt eller tomt då?
Ja, om det är tomt, då har man ju fått dricka. Men om... här under kriget och under den energikrisen vi hade där, då lärde sig folk nya beteenden för att spara. Man lärde sig att köpa produkter som använde elen smart. Det är redan inbyggt i samhället. Jag tror att det kan vara en del av förklaringen till varför energipriserna inte är så höga. För att vi har dragit ner energikonsumtionen i förhållande till BNP. Det kan vara en permanent förändring på samma sätt som vi under...
Det gjorde inte mitt hus från 1906, nej, kan jag ju säga.
men på samma sätt som vi under pandemin lärde oss att jobba mer online och hemifrån. Hela förändringen blev inte permanent. Vi behöver träffas också i IRL. Så att en del av det gick tillbaka, men mycket av det blev faktiskt permanent. Nu är det inte längre oartigt att säga att vi kan ta mötet online istället för IRL. Tvärtom så är det lite oartigt att kräva att man ska ses. Och på samma sätt så har energikonsumtionsmönstren ändrats permanent. Inte allihop, men det räcker ju med några procent. Och om du dessutom lägger på en recession någon gång kanske i Q1, nu skjuts det där framåt hela tiden, men med vad vi såg med oljepriserna också under pandemin, så det är ganska små förskjutningar i procentenheter som kan skapa en enorm obalans i utbud och efterfrågan, som när vi såg negativa oljepriser ett tag, för att du måste bli av med dem, du kan inte.
Ja, fast det där var ju faktiskt inte ett resultat av en effektiv marknad, utan en enstaka trader som hade glömt stänga sina kontrakt.
Mm, ja. Men
hade ett skyddsnät hos sin custodian.
Men oljepriserna var också nere på $20-30 innan. Alltså de var extremt låga för att du tillfälligt inte hade ordentligt med, alltså tillräckligt med lagerutrymme, för att efterfrågan var några procent lägre än vad de brukar vara. Och jag säger absolut inte att oljepriserna ska ner till 20, men de skulle kunna hamna på 60 under en recession, trots att det är alldeles för lågt.
Men, och det här, och då skulle jag vilja säga att jag tror absolut att oljepriset kan falla ännu lägre än så. Och anledningen till att jag säger det, jag har pratat om det tidigare, ju mer likviditet i marknaden, desto högre volatilitet. Det blir ju större rörelser på marknaden. Så jag tror att det ska man väl kanske också räkna med då, att man ska, även om historien lär oss någonting om samtiden och framtiden, så mer vatten på det här stora fatet som man skvalpar fram och tillbaka skapar ju också större vågor. Så, och vi har ju rätt hög likviditet på marknaden. Det finns ju mycket vatten där. Ja,
och vi blir mer och mer synkade.
Ja.
Världen blir mer och mer uppkopplad. Och då springer man snabbt åt det hållet där man liksom ser att det börjar tippa. Och då springer ju alla dit och så tippar det rejält åt det hållet.
Skriver inte jag ett memo om det här 2020? Om typ boom bust markets?
Det är mycket möjligt att du gjorde. Men
tror du?
Bland annat så har du ju pratat om det här att vi får snabbare och snabbare cykler.
Ja, men det var precis det jag menar. Mm. Och det är exakt det jag menar. Så det kanske är som så att jättemycket pengar som är tryckt, fler och fler uppkopplade, mer och mer liksom algohandel, kommer nog kanske eventuellt till slut leda till att marknaden blir effektiv.
Marknaden kommer aldrig bli effektiv. Den är för evigt och överallt.
Nej, jag
reflexiv.
Ja.
Jag tänkte bara för att avsluta Kina-delen lite grann. BNP för Q2 kom ju också häromdagen och den var väldigt svag. Årstakten var 6,3% mot förväntade 7,3. Det är en ganska rejäl avvikelse. Och till exempel Morgan Stanley sänkte helårsprognosen från 5,7 till 5%. Det är verkligen förvånande lågt för ett land som föreställs vara i reopening phase efter en total nedstängning under över 2 år. Så någonting händer i Kina. Och till exempel i juni så var property sales, alltså fasta tillgångar, fastigheter, var ner 32% year over year. Och det är mycket som fastighetsförsäljningar, alltså markförsäljningar, som ligger bakom Kinas tillväxtmotor. Det är tillväxtmotorn för att liksom skapa likviditet i samhället. Och alla de här sakerna, de syns också i att både konsumentpriser och producentpriser är i outright deflation. Så de faller year over year. Hela Kina är i någon slags stillastående och de rear ut sina tillgångar helt enkelt.
Mm.
För att det finns för mycket lager, för mycket produktion, för lite efterfrågan. Och det här ger också efterverkningar i hela världen.
Ja, men såklart, för att jag menar, Kina är världens näst största ekonomi och störst, som jag sa innan då, importör av råvaror. Så att det är klart att det här kommer få rätt stor påverkan på den globala ekonomin. Så okej. Men eftersom att vi har pratat Kina, så får vi kanske innan vi rundar av säga någonting om USA då.
Bankkrisen är inte över, kan man konstatera. Det finns någonting som heter H8-statistik. Nu låter det som att man bara liksom hittar på bokstäver och siffror lite då och då, men det här är alltså en sak som alla bankanalytiker tittar på varje vecka. Det är den totala sammanställningen av alla affärsbanker aggregerat i
Förlåt,
USA.
Får jag hoppa in och säga en sak? När du sa det, då kommer jag tänka på när du sa har jag läst i tidningen? Det var liksom Micke är källkritisk och källhänvisar. Det här måttet, det låter jättekonstigt, som att man har hittat på saker, men jag kan lova er att alla bankanalytiker, det är som när du sa någon gång på scen, det finns de som tjänar 20 000 kronor i månaden, har jag läst i tidningen. Det var precis samma sätt. Ja, fortsätt. Sorry, det var roligt.
Och den kan man se att banksektorn i USA, den har krympt year over year. Tänk då på att vi pratar om nominella siffror. Vi pratar om efter en period med hög inflation. Vi pratar om också ett land som egentligen är i återstartsfas det senaste året efter pandemin. Där man fortsätter att stimulera på alla möjliga olika sätt. Och ändå så krymper banksektorn. Och det här beror på att regionalbanker och även lite mindre banker, de håller igen på sin utlåning. De hamstrar panter och säkerheter och de är försiktiga med utlåning, plus också att de som vill låna är försiktiga med att låna. Och nu har även till och med konsumentlånen fallit 3 veckor i rad, och det här händer nästan aldrig. Visst, det kan fortfarande vara någon typ av blipp på just konsumentlån, men och det är inte den stora delen, det är en tiondel av hela liksom, balansräkningen för de här kommersiella bankerna. Men det är anmärkningsvärt hur svag den här statistiken ser ut. Och den hade redan börjat takta av för något år sedan, men den har verkligen vänt ner sen Silicon Valley Bank. Det vill säga att den har inte återhämtat sig överhuvudtaget efter det, utan den fortsätter neråt och till och med just senaste veckan accelererade neråt. Så bara för att det inte är nya banker som First Republic och SVB som går omkull just nu, så betyder inte det att alla banker inte håller igen.
Har du lite Bear Stearns och Lehman feeling eller?
Ja, men lite sådär. Jag fick första smällen och sen...
Alla bara, det var ingen fara. Ja, och så...
Det var bara en liten bank, det var bara en liten fond. Och sen kommer allting senare. Men med det sagt så vill jag också säga att det där kommer lite senare. Det kan vara ganska mycket senare. Alltså det är inga problem att dra ut på det ett år. Och jag tycker börsen bekräftar det också. Börsen hade redan förväntat sig en recession och att den skulle... många som Drucken Miller, de pratar ju om att i Q4 då förväntar jag mig att det är en recession och att den kanske till och med är ganska kraftig.
Och då blir man liksom lite avvaktande tills man glömmer bort att det var Q4 och inte Q2. Och man bara,
Ja. Och sen till slut, den kommer förr eller senare. Det är så mycket inbyggt i hela...
Oerhört kvalitetsanalys av mig där, känner jag.
Systemet. Fram till dess så är trenden är din vän. Det är till och med nu så att man ser att Nasdaq accelererar uppåt. Och det kan bli en sån crack-up-boom, en blow-off-top där som det är långt kvar på. Titta bara på hur det såg ut 1999. Folk hade vetat i flera år att det var för dyrt och ohållbart. Och så gick Nasdaq upp 100% till.
Precis, men då vill jag bara runda av med att säga en sak. Vi pratar ju ofta om att man har sparkat den här burken framför sig. Är det så att man kommer ganska nära en klippa nu och håller på att sparka ut burken, som alltså marknaden?
A different cliff.
What? Okej, men vi rundar av där. Så hörs vi nästa vecka!
Då har du lyssnat på Antilop. Tänk på att ingenting du har hört i den här podden är någon rekommendation att köpa eller sälja finansiella instrument.
Alla investeringar är förknippade med risk och du kan förlora stora delar eller hela ditt kapital eller till och med mer om du är riktigt dum och använder belåning.
Vi försöker underhålla och utbilda och vi använder källor som vi tycker är tillförlitliga, men vi kan inte garantera äktheten eller riktigheten i någonting av det vi pratar om.
Och för guds skull, gör din egen analys. I can't stress this enough.
Och never go all in.
Nej, och det är dina pengar, ditt ansvar.